Ja, ni kära syskon. Jag vet inte hur ni tolkar det här att jag aldrig kommer längre än till Johannes 3:16. Jag har börjat varenda möte med det och jag ska göra det även ikväll. Johannes 3:16, välbekanta ord. Ty så högt älskade Gud världen att han gav den sin egen son, enfödde son. På det att var och en som tror på honom ska inte gå förlorad utan ha evigt liv. Det är ett fantastiskt löfte. Det gäller för alla. Det gäller för alla i logen här. Det gäller för alla i Sverige. Varenda människa kan bli frälst i Sverige. Hörde du vad jag sa? Det är möjligt att varenda människa skulle kunna bli frälst. Allt är färdigt från himlens sida. Det är öppet. Famnen är vidöppen. Men sen säger ju Jesus i den 17:e versen en viktig sanning som jag har betonat extra. Ty inte sände Gud sin son, underförstått säger Jesus så här. Inte sände Gud mig för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst. Världen skulle bli räddad, världen eller människorna skulle bli räddade, förvandlade, upprättade, helade på alla områden. Det var därför jag kom, det är därför jag kommit, sa Jesus. Jag tycker det är så underbart att få bara predika ut det här och påminna om detta. Jesus har inte kommit till den här logen. Du vet att han är här, eller? Ja, han har lovat det nämligen. Han har inte kommit hit för att hitta så mycket fel som möjligt hos dig. Utan han är här för att beröra dig på djupet med sin kärlek. Med sin gränslösa nåd. Och det är en sån kraft har jag predikat om här på kvällarna. Det är en sån kraft i Guds nåd. När Guds nåd får komma i rörelse. När Guds kärlek får fritt flöda. Det finns ingen gräns på vad Gud kan göra. På alla plan. Jag har nämnt om och påmint och understruket att Jesus hade en sån alldeles makalös attityd till människor. Överallt där han gick omkring. Ingen fördömelse. Ingen anklagelse. Bara nåd. Alltid kom nåden först. Han var en sanningssägare. Mer än någon annan. Han kunde vara knivskarp. Det vet vi. Och det är därför det står i Johannes evangeliets första kapitel. Att han var full av nåd och sanning. Båda två tillsammans. Jesus tummade aldrig en millimeter på sanningen. Men han visste om sanningen ska kunna utföra det den är tänkt till att utföra så måste nåden komma först. Människor måste bemötas med äkta kärlek, ren villkorslös som vi hörde, kärlek och nåd i överflöd. Då kan man möta sanningen om man blir fri. Det var Jesus i ett nötskal. Jag ska fortsätta med att säga idag då så här. Ni känner säkert till att Jesus säger på olika ställen i Johannes evangeliet att den som har sett mig, han har sett Fadern. Den som har sett mig, han har sett Fadern. Alltså, han säger ju i praktiken så här. Den som har sett mig agera. Han har sett hur Fadern agerar. Den som har sett min attityd. Han har mött Faderns attityd. Det finns ingen skillnad där. Jag och Fadern är ett. Säger han. Också i evangeliet Johannes. Och ett annat viktigt ord. Som jag bara vill skicka med. För det kände jag bara maning att jag ska kasta ut också. Jesus säger i Johannes 14:6. Ingen kan komma till Fadern utom genom mig, sa Jesus. Enda chansen att få en relation med Gud. Alltså man kan ha en tro på Gud. Och det är inget fel i det, va? Att tro på Gud och tro att Gud finns. Men man får ingen relation om man inte har kontakt med Jesus. Och sökt sig till Jesus först. Stämmer det? Pelle? Jan? Stämmer? Måste kolla av lite här. Den som har sett Fadern, han har sett mig. Nu står det i första Johannes brev. att det, det bibelstället glömde jag få med där, brorsan, på pappret. De ville ha bibelställena här, så jag skrev ner dem och lämnade, men det fick jag inte med. Men det står så här: Gud är kärleken. Känner ni det? Gud är kärleken. Det står inte att Gud har kärlek, utan han är kärleken. Det är ganska viktigt. Det är alltså, det är hans väsen. Hans väsen är kärlek. Underbart. Och då blir det här, tycker jag, så härligt att tänka på Jesus. För i Hebreerbrevets första kapitel och tredje vers står det så här om Jesus. Att han är Guds väsens avbild. Känner ni igen det? Jesus är Guds väsens avbild. Om Gud är kärleken, då var det ju inte så konstigt att Jesus betedde sig som han gjorde, va? Han bara lät det flöda vidare som finns i Guds hjärta när han ser människor. Han älskar alla villkorslöst. Och då har jag valt att formulera det så här när jag tänker på Jesus. Om Jesus är Guds väsens avbild och Gud och Guds väsen är kärlek, då skulle man ju kunna säga så här, har jag åtminstone tyckt. Tycker jag fortfarande, får se vad jag tycker efteråt, om någon säger emot mig. Då borde man kunna säga så här, att Jesus är Guds kärlek i personifierad form. Hallå? Om det är hans väsen, han är Guds väsens avbild. Jesus är Guds kärlek i personifierad form. Och då fortsätter jag då och tänker så här och säger ikväll också. Det betyder då att där Jesus gick fram när han fysiskt vandrade omkring på jorden, där skulle man kunna säga, där kom Guds kärlek i rörelse. Det är inte fel. Det är ganska härligt att tänka så. Att se Jesus, han är Guds väsens av. Där han gick omkring, där han rörde sig bland människor, där hade Guds kärlek aktiverats ut och förvandlade människor. Och då påstår jag ikväll igen, där Guds kärlek är i rörelse idag, vilket den är. Jesus är här. Det betyder att Guds kärlek är i rörelse här inne. Men även långt utanför här. Men vi kan ju åtminstone ta det först då. Guds kärlek är i rörelse här inne ikväll. Amen, halleluja. Och kan ju vad som helst hända, Jan. Ja, men det är så. Vad som helst kan hända här. För Guds kärlek villkorslöst, som du sa så härligt i början här, är riktad in mot alla i den här logen. Finns ingen avgränsning någonstans. Det är bara strömmar av Guds glödheta kärlek och nåd. Och du har att gensvara eller tacka mig. Men jag tror du ska tacka ja. Guds kärlek svarar, precis som på Bibelns tid idag, på nödrop som går upp emot himlen i det här landet. Halleluja. Och det är mycket sånt i Sverige. Vi har hört det redan läsas idag. Det finns ett gensvar i Guds hjärta. Guds kärlek bara sköljer tillbaka. Vi ska läsa en text som har starkt legat på mig för den här kvällen. I Lukas 17. Som på ett, för mig åtminstone, väldigt starkt sätt visar kraften när Guds kärlek kommer i rörelse. Lukas 17 från 11 till 19. Under sin vandring mot Jerusalem följde Jesus gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom 10 spetälska emot honom. De stannade på avstånd och ropade: Jesus, Mästare, förbarma dig över oss. Då sa han till dem, gå och visa er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var en samarier. Jesus frågade, blev inte alla 10 rena? Vad är de 9 andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud äran? Och han sa till mannen, stig upp och gå, din tro har hjälpt dig. Alltså det här är en fantastisk händelse som rymmer så oerhört mycket så det blir en predikan imorgon förmiddag också. Utifrån den här texten. För här ser jag Guds kärlek i rörelse. Jesus, Guds väsens avbild, kommer och vandrar in i en by. Plötsligt hör han ett nödrop från 10 män. Ett förtvivlans nödrop. Och jag kommer att utveckla det mer imorgon förmiddag. Vad det bottnade i detta nödrop. Det var djupt, det satt djupt. Det var en katastrofal situation de där 10 spetälska eller leprasjuka hade hamnat i. Det känner ni säkert till. Så deras nöd bara gick ut i ett hjärtskärande skrik alltså. Jesus, förbarma dig över oss. Och det jag vill belysa med den här texten och sammanhanget ikväll speciellt, det är det här att modellen som Jesus använde här var ganska annorlunda än man kunde förvänta sig, eller? De stannade på avstånd, och det kan vi i och för sig förstå, för man fick ju alltså inte ha närkontakt med människor. Men i Jesu fall hade det inte behövt vara något problem. Det tror jag ni håller med mig om. Han hade inte varit rädd för att röra vid dem, eller? Inte det minsta. Och han hade säkert kunnat hjälpt dem av med fruktan för detta. Om han hade önskat så. De kommer inte ens i närheten rent fysiskt av Jesus. De stannar på avstånd med sitt nödrop. Och så hör de Jesus ropa tillbaka bara så här. Ni kan gå och visa er för prästerna. Jag tror ju faktiskt inte att det var det de hade förväntat sig att få till svar. Utan jag tror de hade förväntat sig. Han skulle kanske inte röra vid, och troligtvis hade de nog tänkt det också. Men bortsett från det. En annan variant hade de tänkt sig. Det är jag ganska övertygad om. Han bara säger, gå och visa er för prästerna. Jag tror de blir lite förvånade. Nej, men så brukar du ju inte göra, Jesus. Vad gör de? De lyder, de handlar i tro på det Jesus sa till dem vid det här tillfället. Och då läste vi ju här. När de var på väg till prästerna, alltså det var ju den tidens kontrollinstans för den här formen av sjukdom. Så hände det någonting. Märkte ni vad det stod? Alla 10 blev botade. På en gång. Ja, men har du tänkt dig in i hur fantastiskt det här är? Alltså? Och jag försöker leva mig in i bibeltexten ofta när jag läser. Jag har faktiskt suttit och tänkt så här. Ja, men hur visste de det då på en gång? Hallå? Är det någon som har hört hur den här sjukdomen yttrade sig? Ja, om det räckte med vita fläckar som hon säger här. Det var väl förstadiet ofta. Inte bara nästan, utan det blev. Fingrar ruttnade bort, eller? Öron ramlade bort, näsan försvann. Det står ju inte hur pass långt det hade gått i deras fall. Men det var 10 spetälska som inte fick umgås med någon annan. Och alla 10 blev botade på en gång. Ja, men hur visste de det då? Den frågan har jag ställt mig, och jag har hittills, nu får väl pastorerna komma med någon djupare utläggning sen efteråt. Men min tro är den här enkla. Där går de alla 10, vet du. Med olika former av effekter i sin kropp. Och jag kan föreställa mig att plötsligt är det en som... Men vad är det som har hänt med dig? Ja, vadå då? Ja, men du har ju fått öron igen. Ja, men säger någon eller tänker så. Står det inte? Nej, men det står heller inte att det inte kunde varit så. Hallå? Det står att de blev botade allihopa. Jag tror det om Jesus. Jag kan inte förklara, jag kan inte begripa det. Men jag tror det. Jag tror till och med att fingrar plötsligt fanns där. Halleluja. Det är den Jesus vi tror på. Jag kan inte begripa någonting när, i grunden, alltså hur det går till när människor blir helade och förvandlade. Jag fattar inte hur det går till, men det går ju till. Och det hände här, va? Det här är så underbart. Jesus rör inte vid dem. Han ber inte för dem. Hur kunde de då bli helade? Jag tror jag anar. Guds kärlek var i rörelse. Guds kärlek var i rörelse när Jesus kom och aktiverades in i nödsituationer och människor blev förvandlade. Halleluja. Halleluja. Det var en trosvandring de fick gå. Så stod det ju att bara en eller en vände tillbaka till Jesus direkt. Och det låter som om Jesus blev förvånad. Har ni läst så? Eller vi läste ju det, va? Blev inte alla 10 botade? Det är klart han visste det. Det är klart han visste det. Jag är helt övertygad om han visste precis hur allt skulle bli när han sa de där orden, gå och visa för prästerna. Han visste att alla skulle bli botade. Han visste att en enda av dem där skulle komma tillbaka och tacka honom omedelbart. Så han blev i grunden inte förvånad. Det är jag helt övertygad om. Men här har du någonting härligt. Det är här jag känner det finns något så uppmuntrande starkt. Det där visar om något kvaliteten på Guds kärlek. För om han skulle tänkt som vi ofta gör, vi är människor, då hade han sett att bland de där 10 som ropar ut sin nöd finns det en som är lite frommare än de andra. Han i den blårandiga manteln där. Han som alltså skulle komma tillbaka sen. Då hade han sagt till honom, du broder, kom fram du här så ska. Hallå? Så har väl aldrig ni tänkt här i Västergötland, men vi har snubblat in på sådana tankar bort på andra kanten här, där jag bor. Bara de kommer till kyrkan, vet du, då har de ju visat att de är liksom på väg, va? Men sån är inte Guds kärlek. Den går ut till alla. Alla människor är lika älskade av Gud. Gud vill beröra alla. Det var 10 som var i nöd, det var 10 som ropade och alla 10 fick en beröring från himlen. För sån är Guds kärlek, den är villkorslös. Den går ut till alla. Det här väcker perspektiv, tycker jag, på vad vi kan få vara med om i Sverige. Det här väcker ett perspektiv. Alltså vi tror att Gud har förmåga att spränga, om inte fysiskt, våra väggar i kyrkorna. Men låta sin kärlek bara explodera ut, alltså. Fråga mig inte hur det ska gå till, men jag tror att det ska gå till. På något sätt ska vi få se en explosion, inte bara en, utan explosion efter explosion. Nedslag av Guds kärlek bland vanligt folk som inte har satt sin fot i kyrkorna. Plötsligt kommer Guds kraft över dem och förvandlar dem. Och kanske de direkt kommer till kyrkan sen och säger och berättar alltihopa. Men om de inte skulle komma på en gång, så är jag övertygad om de kommer. Alltså när jag läser den här texten och det här att det bara var en som kom tillbaka, så står det ju inte mer om dem. Det är väl tillåtet att fråga sig så här, ja men vad hände sen då? Vad hände sen då? De gjorde ju precis som Jesus sa, de skulle gå ner och få det där kontrollerat. Jag är helt övertygad om, har man gjort ett sånt förvandlande möte med Jesus som de här 10 eller 9 andra gjorde, det är väl bara självklart att de söker första bästa tillfälle och får kontakt med honom igen och säga tack Jesus. Tror inte du det? Jag är helt övertygad. Så reagerar. Det var det som hände med Jan Widerhov som jag nämnde här om kvällen. Jan Widerhov kan ni ta kontakt med på Facebook, ni som har sånt. W var det du syrran som undrade här om kvällen. Jan Widerhov med W. Han som blev botad framför tv-apparaten alltså. Halleluja. Oj, 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 oj. Och han bara ger det vidare. Han bara ger det vidare. Han vittnar och berättar och vinner människor. Han blev inte frälst först, utan han blev helad först. Men sen kände han, ja men jag måste ju få uppleva det här andra också liksom. Det kommer att hända sånt i Sverige också. I mer och i större omfattning. Och det är nästan värt ett sånt där härligt ord. Just det. Gud älskar alla. Gud älskar alla. Halleluja. Ja, jag har mycket på mitt papper ikväll. Guds kärlek slog ner, nämnde jag här om kvällen, men jag påminner om det igen. På ett annat sätt i Paulus liv. Han som var så fylld av destruktiva, mörka krafter. När han möter Jesus på Damaskusvägen. Och tänk då på, då var ju Jesus i himlen. Men Guds kärlek kom i rörelse i full kraft och slog ner i Paulus liv. Han blev fullständigt förvandlad. På en gång alltså. Tänk dig. Det var en sån radikal förvandling som man tror knappast det är sant. Han som hotade och hatade människor och ville se dem fängslade och mördade. Det var vad han njöt utav. Får ett möte med Jesus. Guds kärlek kom i rörelse trots att Jesus inte fysiskt var kvar på jorden. Och då säger det mig, då kan det hända nu. För det är samma förhållanden idag. Det är väl uppmuntrande. Kunde det hända då, kan det hända nu. Och det gör det. Och det ska det. Halleluja. Att Paulus blev frälst, blev förvandlad av denna Guds kärlekskraft in i hans liv. Det framgår ganska tydligt när Ananias blir tilltalad, ni vet, att gå till Saulus, som då kallades Saulus av Tarsus. Och han fick uppdraget av Jesus att lägga händerna på Saulus och be för att han skulle få sin syn tillbaka. Observera, Jesus sa inte, nu ska du gå till Saulus av Tarsus där han sitter på Raka gatan i Damaskus. Och så ska du be för honom så han blir frälst. Sa inte Jesus. Varför sa han inte det då? För han var redan frälst. Han hade mött Guds kärlek till fullständig förvandling. Och det hade ju Ananias tydligen förstått. För när han kommer dit, det här kan du gå hem och läsa sen i Apostlagärningarna 9. Så kan du läsa om det. När han kommer till Paulus, bara det där är så häftig historia och verklighet. Så den njuter jag av att läsa och tänka på. Men när han kommer till honom, minns ni vad Ananias säger det första orden när han tilltalar honom? Saulus, min broder, säger han. Och det är ganska makalöst. För i samtalet med Jesus hade Ananias tvekat för det uppdraget. För han sa, jag vet hur mycket ont den där mannen har gjort. Och han är ju här. Han argumenterade med Jesus. Va? Han är ju här för att ta oss kristna till fånga. Ananias, gå. För jag har kallat den mannen. Då fattade Ananias, Gud har gjort ett mirakel. Och sannoliken ett mirakel som skulle ge eko. Och nu säger jag, det kommer att bli mer sådana här mirakler i Sverige som ska ge eko. Det har gett eko när Göran Skytte blev frälst. Det har gett eko när Elisabeth Sandlund blev frälst. Och flera andra skulle man kunna räkna upp. Vi ska få vara med om mer sånt, halleluja. Jag tycker det är ganska fantastiskt bara att läsa om, vad heter han nu, vår finansminister Anders Borg. Som nu trädde fram förut, en övertygad ateist, och nu trädde fram både i kristna tidningar och andra. Och i tv och säger, jag kallar mig idag för kristen, jag är en kristen. Och jag frågar mig, eller kan ställa frågan ikväll, när hörde du det sist i Sverige? Det är något unikt som håller på att hända. Och alltså jag kan inte låta bli att tänka på, han har ju en polare där uppe i Stockholm som heter Fredrik Reinfeldt. De är bästa polare. Båda två har argumenterat och i alla fall offentligt tillkännagett tidigare att de inte har någon gudstro. Vad tror du de pratar om över kaffekoppen? De sitter ner ganska ofta, du. Det måste ha skakat om vår statsminister att hans bästa polare idag säger, jag är en kristen.
Halleluja. Vi ska få vara med om mäktiga saker. Jag är övertygad om det. Halleluja. Och får jag bara skicka in det när det gäller Paulus här också. För det har blivit så uppmuntrande och starkt för mig själv. Jag är uppmuntrad på sitt sätt, men i alla fall värt att notera. Du minns när Jesus då, eller ni kanske minns det de flesta. När Jesus började tilltala Ananias, som jag sa förut. Angående Paulus som nu satt där blind på raka gatan hos Simon. Ja. Då säger Ananias att ja, jag vet ju hur mycket ont han har gjort och sådär va. Och han kunde ju inte ta in det här. Och det var väl ganska begripligt. Han var väl människa. Jag tror inte du heller skulle kunna ta det på en gång. Om du vet att en grov, hårdhudad människa är på väg till din by eller din stad eller vad du vill. För att ta så många troende till fånga och föra dem och fängsla dem. Och så får du ett tilltal som du uppfattar i alla fall från Jesus. Och han säger, hörru du, det har förändrats lite här. Kan du ta och gå en litet ärende åt mig nu? För den där Saulus av Tarsus, han sitter på raka gatan. Och Simon, kan du gå och besöka honom? Du ska be för honom så han får sin syn. Alltså, du fattar väl att det var svårt att ta det? Så han argumenterar ju som jag sa förut. Nej, men Jesus, ja. Det är dråpligt. Gå hem och läs det här sen. Så ska vi se, det är dråpligt. För det är som om Ananias försöker att tala om för Jesus hur det verkligen ligger till. Visst är det kul? Alltså, han har fått uppdraget. Och så säger Ananias, Jesus. Underförstått kan jag nästan få till det. Om du inte känner till det, Jesus, så är han här för att ta de troende till fånga och föra dem till Jerusalem. Förstår du varför Jesus inte lyssnar? Han bara säger, gå Ananias. Och jag tror det var något i rösten, i tonen från Jesus. Det var kärlekstonen från Jesu hjärta. Ananias, nu är det viktigt att du går. För det är något stort på gång. Det är något stort på gång. Halleluja. Vad ser jag i det här? Vad är det jag vill uppmuntra dig med? Det är det att Jesus hade satt saker i rörelse. Som var så enormt stora. Men lärjungarna där hade inte en aning om det. Och då ställer jag en enkel fråga. Kan det vara så idag också möjligen? Tänk. Vad tror du Jesus har satt i rörelse i de här bygderna? Som inte ni har en aning om. Ni har bett och ni har ropat och ni tror Gud. Om att han ska komma med kraft över de här bygderna. Ni kanske inte ser det än. Ananias och de andra. De hade ingen aning. Vad som hade hänt 2 dagar sedan tidigare. De visste ingenting. Men de fick föras rakt in i det. Och bli använda av Gud på ett underbart sätt. Det här är uppmuntrande, syskon. Jesus håller på med mycket mer än vad du har en aning om. Bakom det synliga pågår det saker som är initierade av Guds glödheta kärlek. Halleluja. Guds kärlek är i rörelse i Sverige idag. Jesus är i rörelse. Han gick omkring, står det ju på Matteus 9, i alla städer och byar. Jag har tagit det på det här direkta, konkreta sättet. Och så har jag sagt, tack Jesus att du ska göra det. Ännu en gång i Sverige. I alla städer och byar ska det bli en besökelsetid från himmelen. Guds kärlek ska explodera. Det är utlovat i Apostlagärningarnas 2 kapitel om du vill ha bibelstöd för det. Där står det. Det ska bli sånt tryck från himlen över alla människor i Sverige. Underbart. Helt ljuvligt, helt ljuvligt. Himmelska överraskningar kan komma på det mest oväntade sätt. Och nu går vi in mot avslutningen här och jag ska bara ge dig en sån här upplevelse som för mig är fortfarande nästan så overkligt så jag tror knappt det kunde vara sant. Det här hände den 16 och 17 februari i år.
Några kan ha sett det på Facebook, för som jag sa igår, jag skickar ut det här på Facebook till alla som inte har lärt känna Jesus för att de ska få höra vad Jesus gör i Sverige idag. Jag var kallad ner till en helg på en plats som heter Vittsjö, där Pelle varit flera gånger och haft möte. Visst är det så? Ja. Smyna församlingen i Vittsjö. En gammal HF-församling då, eller tidigare och idag i Evangeliska Frikyrkan. Har också varit där många gånger, och brorsan Harry har varit hans första pastorsplats. Så känner till platsen ganska väl. Nu sitter jag på vägen, på motorvägen söder om Jönköping, och jag pratar med Jesus och jag pratar med Gud, min far. Och jag pratar med den helige ande också. Vet du att man kan göra det? För han ska nämligen prata till oss, står det enligt Jesus. Han ska tala till er. Och det är klart, om han håller på att prata borde väl jag få säga något till honom någon gång. Åtminstone tacka honom för hjälpen lite då och då. Han är nämligen vår hjälpare, säger Jesus. Som bara har ytterst har ett syfte. Och det är att Jesus ska bli förhärligad. Har du läst det? Jesus säger, han ska förhärliga mig. Det är den helige andes uppgift. Så jag sitter där och talar med Gud. Jag talar med Jesus och talar med den helige ande. Och så ber jag för mötet, och jag tänker på människorna som jag ska få möta där. Och eftersom jag varit där förut så visste jag ungefär hur lokalen ser ut. Så jag såg liksom lokalen fylld av människor, tänkte jag i min tanke så här. Och ni förstår, man kan sitta och be i bilen utan att blunda. Det går att be utan att blunda. Ja, så jag inte var någon trafikfara. Jag sitter där och kör och pratar med Gud och umgås med den helige ande och Jesus. Och tänker då på de här människorna och ber om Guds välsignelse och nåd och att Gud ska få göra det han vill. Och där jag sitter och talar med Gud, Jesus och den helige ande, så tänker jag plötsligt, jag får en tankebild skulle man kunna säga. Ingen liksom märklig uppenbarelse eller liksom syn eller så. Att jag bara ser framför mig lokalen. Tittar jag liksom ner så här. Och då i min föreställningsbild får jag en känsla av att där på vänster sida kommer det att sitta en person med något tydligt rött på sig. På vänster sida. Och bredvid den personen skulle det sitta en man längst ut mot gången. Det var bara en föreställningsbild. Och så kom det så här enkelt. De ska du välsigna ikväll. Ja, tänkte jag. Det är ju inget svårt. Kan vem som helst göra, eller? Vem som helst skulle kunna göra det. Välsigna några människor. Om du bara tror att Gud vill det, va? Och det vill han alltid förresten. Så att det är bara att gå på ett bra sätt. Okej, jag kommer ner till Smyrnakyrkan i Vittsjö. Och så mötet börjar. Så blir det min tur, jag hänger på med dragspelet. Vad tror ni att jag kollar på då? Jo, jag tittar ner. Nej men det är ju så. Va? En enda person hade något klart rött på sig. Och nu behöver ni inte ens gissa var den personen satt. För det förstår ni på mitt sätt att uttrycka mig. Det sitter en kvinna med något tydligt rött där nere på vänster sida. Och bredvid henne sitter en man. Jag har aldrig sett dem förr. Så innan jag ska predika så säger jag det här. För jag blev så liksom, det här är ju otroligt. Det kan ju vara Gud alltså som vill välsigna dem. Det var det enda jag visste i så fall. Så jag säger det här och så frågar, hörni ni, får jag välsigna er ikväll? Ja, sa de lite så där försynt. Vågar ni komma fram, sa jag. Ja, det kan vi väl göra, sa de. Det var hur avspänt och lugnt som helst. Inget uppkåsat eller något. Det behövs inte, vet du det? Framförallt behöver vi inte göra till det så. Det kan bli det ibland. Men passar du för att bara göra till det? Det blir inte bättre, för det tvärtom. Så de kommer lugnt stilla fram och ställer sig där framme då, va? Och då säger jag till de andra där, ja, jag vet inte, Gud bara sa att jag skulle välsigna er, så då kan vi väl göra det. Kan inte ni också vara med och välsigna? Om du vill räcka din hand emot dem eller vad som helst. Men välsigna dem nu, sa jag. Och så gör jag detsamma då. Hur lugnt och enkelt och kort var det också.
Så gick jag upp och predikade.
Mötet skulle avslutas av mötesledaren. Och precis innan hon då avslutat och sagt att nu är det fika. Hon hade sagt det, men precis när hon skulle gå ner så kommer den här mannen fram och säger, kan du jag få säga en sak? Så. Ja visst, sa mötesledaren. Och kommer han upp på talarstolen och säger, ja det här var ju väldigt intressant, sa han. Vi har bott i Vittsjö i 4 år. Men vi har aldrig satt vår fot i den här kyrkan för. Det är första gången vi är här. Ingen kände dem. Det var ju kul. Och då säger han det var ju väldigt speciellt att komma in i en kyrka man aldrig har varit. Och det första man det första man får är en välsignelse, en speciell välsignelse. Det var väldigt roligt, sa han, eller härligt. Men, sa han, och så blev han lite allvarlig i tonen, hörde jag. Det hörde vi. Men det var härligt på ett annat sätt också, sa han. Och märkligt. För jag är kallad ner till Lund. Om det var onsdagen, det här var lördag kväll då. Om det var på onsdagen efteråt. För jag har nämligen full av cancer i min kropp, sa han. Massa med olika organ är fulla av cancer. Och jag har haft det här i över 10 år. Och de har prövat det ena efter det andra och inte kommit till rätta med det. Nu är jag kallad ner igen, sa han. För nya provtagningar och nya liksom åtgärder av diverse slag. Så det var väldigt speciellt att få en extra välsignelse. Och då sitter jag och mötesledaren och vi andra och säger, ja men det var ju underbart. Gud ville uppmuntra honom lite tydligen. Visst är det härligt med Gud? Ja. Sen avslutade vi fika och hade hur trevligt som helst. Sen hade jag ett möte till på söndagen och innan jag åker hem så kommer folk då, vi tackar och säger adjö. Då kommer den här mannen också. Han var med även den kvällen. Och så säger han så här, du, skulle jag kunna få ditt telefonnummer, sa han. För det skulle kännas så skönt att få ringa till någon efter att jag har fått svaren på de här grejerna de nu ska göra igen. För det brukar bli så jobbigt efteråt. Så han kan få ringa till dig då. Ja visst, så ja, det går ju bra som helst. Så han fick mitt nummer. Så åkte jag hem. Det var den 17 februari. Söndagen den 3 mars har vi haft årsmöte i missionshuset i Näverkvarn. Då ringer telefonen sent på söndag eftermiddag. Och jag svarar. Och då är det en man som presenterar sig. Jag känner inte igen honom. Ja, vem är du? Ja, men jag kommer från Vittsjö. Nej, är det du? Sa jag. Då förstod jag, då var det han. Men hur är det med dig? Sa jag. Jag hade glömt av honom, men inte han. Är det skönt att få bli påmind om det? När du råkar glömma av, finns det en som aldrig glömmer. Ja, hur är det med dig? Sa jag. Ja, du vet, jag åkte ju ner där och de tog en massa prover och de grejade. Och så skulle jag få besked och så ringde de, nu var det alltså en söndag den 3 mars. Då sa de, ringde de i måndags ifrån Lund, stora sjukhuset. Där jag varit så många gånger. Och så sa de, på fredag har vi alla analyser klara. Då vill vi att du kommer ner här. Visst var det du som sa om din man, han fick åka ner. Då vill vi att du kommer ner här och vi ska gå igenom alla de här proverna och de här grejerna. Som vi har gjort många gånger förr. Och då sa jag, säger den här mannen. Då sa jag till dem, men ska jag behöva åka 30 mil? Bara för att få höra det jag har brukat få höra. Kan ni inte ringa till mig den här gången, sa han. 10 år har han hållit på så där och farit. Han tyckte det var så jobbigt. Och de gick med på att ringa den gången. Det var ju på måndagen de ringde. Och säger han så här nu på söndag. I fredags ringde de och skulle leverera svaren. Och så börjar han gråta, Karl. Och så säger han. Och då säger de så här. Vi hittar ingen cancer i kroppen på dig längre, sa. Vi fattar inte vad det är som har hänt. Ja, men. Och han bara gråter. Och jag börjar storbörda i köket hemma i Näverkvarn. Men är det sant, sa jag till honom. Är det sant? Det sa ju inte Gud något om.
vad han hade tänkt. Han bara sa, kan du ta och välsigna dem lite? Ja, men är inte detta makalöst? Han är fullständigt botad. Christer Rudersam kontaktade mig samma söndag. Och han gick ut på Facebook också och sa, idag var det en man som vittnade i Smyrnakyrkan i Vittsjö att Gud hade botat honom från 10 års lidande av cancer. Och läkarna står som stora frågetecken. Vem blir ärad då, du? Jesus. Jesus. Alltså jag gick in till min fru efteråt när vi hade lagt på luren och så sa det här, jag bara satte mig. Det här är helt otroligt. Det är ju helt ofattbart. Kan detta verkligen hända idag? Han har ringt mig ett par gånger sedan den här mannen och sagt, det här är ju fantastiskt. Det är ju fantastiskt vad Jesus kan göra. Han bara ramlar in i kyrkan. Jag funderar på, varför sa inte Gud det där? Att ikväll ska du få vara med om något fantastiskt, Lasse. Du ska få be för en man som har varit sjuk i 10 år i cancer. Och han ska bli fullständigt botad. Det kunde ju Gud ha sagt. Eller? Varför gjorde han inte det, tror du? Jag vet inte, men jag inbillar mig att Gud vet att den där Lasse, han är en riktig stackare alltså. Då skulle jag inte vågat. Nej, men vi är ju män. Vad gode Gud, hur ska jag be då liksom? Då gäller det väl att ta i ordentligt när man ber, eller? Om det ska hända något. Vi är ju så konstiga ibland alltså. Du säger Gud bara, kan du ta välsigna den där? De där, hon med rötter och sådär. Ja visst. Vi är så svaga, Gud kommer oss till mötes. Jag säger det här också för att uppmuntra er. Det finns en sån välsignelse. Det finns en sån kraft i välsignelsen. Jag tror ännu mer nu än jag har gjort förr. Att när vi välsignar människor ärligt och uppriktigt. Då aktiveras välsignelsens kraft som rymmer Guds kärlek och Guds nåd och läkedom och allt vad du vill. Och det bara sköljer in i de människorna. Och tränger undan. Det som är motsatsen. Halleluja. Och det kan vi alla göra. Du behöver inte vara proffsbedjare för att be en välsignelsebön över någon. Och tänk om Gud gör ett mirakel. Det vore väl härligt. Du vet att det inte beror på dig, för det vet jag mer än väl. Jag fick en sång för övrigt i Kumla. Det var du pastor en gång, Pelle. Kom ihåg. Som blev så här. Det beror inte på dig. Det beror inte på din styrka. Det beror på Jesus. Som bor i dig. Det är han som är din styrka. Halleluja. Guds kärlek är i rörelse i Sverige. Guds kärlek är i rörelse och har varit här i den här logen. Också den här kvällen. Och nu ska vi tacka Herren. Tillsammans. Rikta vår förväntan. Och ta emot erbjudande från honom. Vi sänker oss i bön och ögonblick. Och jag frågar den här kvällen som jag gjorde igår. Om du finns med här som vill gensvara till Guds kärlek i form av förlåtelse för dina synder. Få skulden avlyft av ditt liv. Du kanske inte skulle kalla det för det som vi gör ibland och bli frälst eller bli ett Guds barn. Men det är ju ändå det handlar om. Är det någon här så sträck din hand där du sitter. Som bara enkelt där du sitter vill gensvara till Guds kärlek. Och få det rätt ställt med himlen. Sträck din hand där du sitter i så fall nu. Ska jag välsigna dig här framifrån. Halleluja. Tackar dig Jesus. Tackar dig Jesus. Tackar dig Jesus. Halleluja. 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 Jag tackar dig Herre för att jag får välsigna varje lyssnare här ikväll. Du läser ju av insidan på alla. Och du vet om det ändå kanske finns någon eller några som innerst inne önskade få den där levande relationen med Gud. med himmelen. Få uppleva den där närkontakten. Tack Gud att det inte är något komplicerat. Tack att det räcker med att säga ja till din kärlek. Bara bejaka den. Bejaka kärleksbeviset Jesus Kristus. Bjuda Jesus in i sitt liv. Tack Herre för vad du verkar i det avseendet den här kvällen. Vi tackar dig Herre. Halleluja. Halleluja. Sen tror jag som sagt, vi ska fortsätta bara be en kort stund här, att Jesus rör vid människor på andra sätt också. Och det jag ändå har fått mig tilldelat att uttala, och det har jag respekt för och känner att jag måste göra det här, det är att Herren har använt den här modellen lite av och till på olika varianter. Att ge mig vissa kännetecken. Och när jag ser att det stämmer, då agerar jag så. Nu sitter det en kvinna där bakom den nedre stolpen här. Och jag ser dig. Du har något blått på dig, visst är du så? Du sitter där lite snett. Kan du vinka till mig om du ser? Du har något blått på dig bakom den stolpen där. Yes, du. Jag vet inte vad det alls rör sig om, men Herren sa att du skulle finnas där med det kännetecken som jag ser där. Och en särskild nåd och välsignelse. Jag vet inte om det är något speciellt behov vad det gäller sjukdom i din kropp. Är det så? Kan du vinka lite löst i så fall? Finns det något sånt i din kropp som behöver läggas till rätta? Hon nickar försiktigt. Vi ska välsigna dig ikväll. Det är en särskild bestrålning över ditt liv just den här kvällen. Och sen är det en som sitter bakom Rejars dotter här. Jag ser där, ja, du som sitter där precis, du, nej, hon som sitter där precis bakom, ja, dig vill Herren också röra vid på ett särskilt sätt. Finns det något speciellt behov som har med din kropp att göra? Är det så där också? Vi ska tacka Jesus. Ni som sitter där bredvid får gärna för min del, om ni som nu är särskilt uppmärksammade tycker att det är okej. Ni får gärna lägga era händer på henne eller dem. Och så bara vi är med i den här välsignelseakten. Aktiverar, förlöser som Jesus sa. Tala välsignelse över människor. Tala välsignelse över människor. Herre, nu gör vi det tillsammans. Som dina lärjungar Jesus, så vill vi vara lydiga mot de impulser som du ger oss. Vi förstår inte allt och vi begriper inte varför vägarna ibland är lite bakvända enligt våra mönster. Men Herre, vi tror att du är mycket, mycket större än våra tankar. Vi vill gärna erkänna det och vi vill ge dig det utrymme du förtjänar, Jesus. Vi gör det här ikväll igen och i respekt för dig, Herre, så bara vi talar välsignelse över dessa våra syskon. Tack att det finns en särskild bestrålning över dessa två. En alldeles speciell bestrålning över dessa två, Herre. Halleluja! Tack för läkande nåd på de områden som de särskilt behöver hjälp med. Åh Jesus, allt ger vi dig äran för. Allt ger vi dig äran för. Allt ger vi dig äran för. Halleluja! Allt vill vi säga tack till dig för, här och nu. Amen, amen. Halleluja, det är någon mer. Pelle, vill du ta och tacka Jesus med oss här? Bara så där äkta, ärligt för den han är.